Ja, då sitter vi här då och ska ta oss an andra avsnittet av Omställningsakademin. Henrik, efter första avsnittet här, hur känns det nu att köra ett till?
Ja, men det känns väl bra. Dags att titta över flera olika sätt att skynda på den här omställningen som vi började beskriva. Vi började beskriva behovet av omställning och vad som krävs för att vi verkligen ska nå i mål förra gången. Men det ska vara spännande att se lite olika sätt som vi kan på olika områden kan ta oss dit.
Precis, vi har ju en målsättning någonstans att försöka vara så konkreta som möjligt. Första avsnittet blev ju en inåkning, vi talade om principer för hållbarhet och vi pratade om mera det här, vad ska man säga, det liksom stora, försöka sätta ett sammanhang och så här. Men idag ska vi försöka ta det lite vidare. Jag tror att vi sa det i första avsnittet också, att vi ska försöka ha med oss experter, alltså sådana som är kunniga på området, som har jobbat med omställning konkret, antingen utifrån liksom ett vad ska man säga, planeringsperspektiv, alltså att de har tagit fram lösningar, varit med och tagit fram lösningar, eller att i själva implementeringen. Men idag ska vi prata med en herre som heter Stefan Gössling. Varför är han intressant i det här omställningssammanhanget, Henrik?
Jo, men det är ju det att han har jobbat mycket med en sak som väldigt kom upp väldigt mycket nu den sista tiden, bland annat tack vare Nobelpriset här för beteendeekonomi. Det är ju det här att beteendefrågor blir väldigt viktiga när vi tittar på omställning här. Att, både hos oss som privatpersoner, hur vi väljer i vardagen och så, men också för beslutsfattare, att man ska klara av att fatta de här stora långsiktiga besluten. Vad har vi för hinder då? Vad har vi för möjligheter att överbrygga dem?
Ja, han ska ju få berätta lite själv här. Vi ska plocka in honom alldeles strax i samtalet. Men han har ju liksom erfarenheter från ganska stora processer. Och så, vi kanske ska det här, spara det. Men bland annat Köpenhamn har han varit med i och jobbat och tittat på det här med övergång till mera cykelbaserad mobilitet och så.
Ja, just det. Det stämmer bara det. Och han har även skrivit en bok som heter The Psychology of the Car. Så det är ett intressant sätt att se på vad som rör sig kring vårt sätt att förhålla oss till bilen, helt enkelt.
Mm. Det ska bli riktigt spännande. Jag tycker att vi plockar in Stefan helt enkelt. Och så får han berätta själv vad han är för någon. Och så får vi försöka ställa lite frågor till honom så att vi får med oss någonting så konkret som möjligt. Ja, Henrik, nu har vi med oss då Stefan Gössling. Du sa innan här att Stefan jobbat mycket det här med beteenden och så kopplat framförallt till bilar, men också funderat på det här med omställning till cykel i mobilitet och så här. Nu är jag kanske lite ute och lite vid här, Stefan, men stämmer det ungefär kring någon sorts introduktion till dig? Sen tänkte jag att du ska få berätta egentligen din bakgrund och vad du jobbar med när det gäller de här frågorna med omställning.
Egentligen finns det ju tre olika aktörer man kan tänka sig som kan bidra till en omställning. Dels är det företagen som kanske vill satsa på en annan produktion, på att sälja tjänster som är mindre påverkande än tidigare. Sen har vi kommunerna och alla andra aktörer som är, ja, på sätt och vis den politiska arenan. Och sist är det naturligtvis vi alla som konsumenter, och vi har ju största möjlighet att påverka egentligen.
Mm. Och du, i din forskning och så, vad har du, är det på den här, vad ska man säga, beteendesidan hos konsumenterna du har tittat på mycket, eller är det även i de här beslutsfattarsammanhangen?
Ja, vi har tittat på alla aktörer egentligen. Och det finns nu en god del forskning på just det här turismtransportområdet som jag själv jobbar mest i. Och vi har en del relevanta insikter, tror jag, när det gäller både företagen, politiska aktörer och sist även konsumenterna.
Mm. Men Henrik, om jag frågar dig, vad är det som tilltalar dig i Stefans arbete?
Ja, det är ju det här att på allt fler områden nu upptäcker man ju det här att det räcker inte bara att tänka ut en bra lösning och så här borde samhället se ut, och vi borde ha se och så. Vi måste ju få med oss folk också. Vi måste ju göra saker på ett sätt som blir tilltalande för de som ska vara i systemet. Och vi har ju haft ett Nobelpris i beteendeekonomi nu också, så att jag tycker i min forskning har det också varit väldigt intressant nu efter att vi har tittat på vart bör vi komma. Så i nästa steg när vi ska ta oss dit, då behöver vi kunna det här med beteenden på ett bra sätt. Så därför som jag har inlett ett samarbete, kan man säga. Mm.
Men Stefan, vad är det som gör att vi människor inte liksom, och beslutsfattare, att vi inte sätter fart? Alltså, alla verkar ju vara överens om att det finns utmaningar när det gäller hållbarhet. Vi måste ändra vårt sätt att verka. Varför händer det inte mer?
Ja, det är en komplex fråga, men på den mest enkla nivån skulle man kanske kunna påstå att politikerna är oftast rädda att ta lite mer signifikanta steg framåt. För att det finns alltid en risk om att man får bakslag. Alltså att opponenter kommer och tycker annorlunda, att man blir utpekad som någon som vill egentligen ta bort någonting från konsumenterna, nämligen den här möjligheten till en obegränsad konsumtion. Och det får man inte göra i våra samhällen som är byggda på att vi egentligen har rätt och tillgångar till att konsumera. Så att det är politiska sidan kanske. Mm, mm. Och sen på andra sidan har vi ju konsumenterna som många gånger är villiga att både bidra aktivt och passivt till en mer miljövänlig konsumtion eller en bättre konsumtion. Och aktivt betyder då att man kanske alltså att man till och med avstår från en viss konsumtion. Och indirekt betyder för mig att man stödjer kanske lite större politiska processer som då styr hela systemet mot en mer önskvärd riktning. Mm. Det vill säga konsumenterna kan agera på väldigt olika sätt. Och det vill de också, men samtidigt har vi då ett problem att man som individ kanske inte alltid avstår när alla andra fortsätter som vanligt. Mm. Eller när man får mycket information, bland annat från företagen, att man inte ska oroa sig för att i någon oviss framtid kommer man ha lösningar för alla problem, och då är det inte längre relevant att man egentligen ändrar beteendet. Och det är ju budskapet som många gånger kommer från företagen numera.
Ja, just det. För att det du säger där med det här att ovilja att ställa om sitt eget beteende på något sätt om alla andra fortsätter i samma riktning, den stöter jag på ganska ofta när vi pratar, för jag jobbar mycket med vad ska man säga, lite mer strategiskt kring planeringsfrågor, och är med och stöttar våra experter i det när de planerar kollektivtrafik och när man ska öka marknadsandelen till exempel. Och vi i Blekinge, vi har ju, kan man tycka, ganska typiskt väldigt många som är bilberoende. De ser att nej, men jag kan inte tillgodose mitt rörlighetsbehov utan bil. Är det en typisk sån grej? Vad är det som gör att vi är så fast vid vår bil?
Ja, just bilen är mycket komplex, men i grund och botten håller jag med alla som säger att de måste ha sin bil. Va? Är det så att man tycker att man har ett behov av att köra bil, så köper jag det direkt. Va? Jag är inte någon som ifrågasätter detta. Jag har själv en utgångspunkt i att bilen för mig som bor i en större stad känns nästan obekväm, va? Och det är en annorlunda situation än om man bor ute på landet, men jag kan tänka mig att den här känslan om att en bil är obekväm, den kommer att växa nu över tid, och anledningen är att nu finns det ju andra möjligheter att ta sig fram, och det är mycket i förändring. Om vi tänker autonoma bilar till exempel, då är frågan, vill vi på sikt fortfarande köra själva, utan vill vi kanske bli hämtade? Är det inte mer bekvämt att använda sig av en app till exempel och planera en resa med offentliga transporter? Då måste man inte längre tänka på att tanka bilen, att betala försäkringar och allt detta. Så att det är väldigt komplext i den här situationen, men i utgångspunkten om vi inte vill att folk ska köra bil för att det kanske inte är miljövänligt, då måste det här systemet som finns som ersätter bilen vara bättre än bilsystemet.
Det kommer fram till det liksom, och det som du sa innan då, att vi är inte i våra samhällen idag, är vi inte, eller beslutsfattare är inte beredda att gå in och begränsa den liksom upplevda konsumtionen eller upplevda friheten eller flexibiliteten i det som de finns då.
Ja, alltså här skulle man kanske vara lite rättvist. Alltså i Sverige är folk beredda att gå mycket längre än i andra länder. Här har vi faktiskt en mycket rationell debatt om alla de här frågorna. Här finns många som faktiskt tänker om och tar sitt ansvar. Men om man tänker globalt så är det faktiskt lite mer skeptiskt. Det kan jag inte konstatera att det finns en signifikant andel av befolkningen som tar sitt ansvar, som faktiskt ändrar beteendet. Och då blir det en annorlunda situation.
Får jag hoppa in och ställa en fråga här till Stefan kanske?
Ja, gör det.
Jag tänkte, vi pratade ibland om det här med när innovation kommer, att det finns en sån som mognadsprocess där man pratar om early adopters och early majority och så här, att först så kommer ju några som testar det här nya, som alltid är intresserade av att testa det nya. Men det kanske är så att det inte är, vi behöver inte övertyga alla om att göra den här förändringen, utan att när tillräckligt många har tagit ett steg i en viss riktning, så då följer de majoriteten med, för de vill inte vara först, men är det någon annan som går före så kanske de följer efter. Så sådana saker pratar man väl också om i de här sammanhangen?
Ja, definitivt. Och det är inte bara en hypotes eller ett antagande, utan om man tittar på cyklandet till exempel. Vi har sett en revolution i cyklandet i städerna världen över. Det kan inte längre vara en fråga om att det är massivt, att det är väldigt många som vill cykla till jobbet, till olika andra mål på grund av att man upptäcker att det är faktiskt roligt att cykla, att man mår bättre fysiskt, att det kostar mindre pengar, många gånger är det snabbare än bilen när man tänker städerna. Så att där har vi ett exempel på hur en sån förändring började med att ett antal människor testade på det här, att det blev en större rörelse, och nu är det liksom full fart på den här rörelsen.
Just det här med cykel tycker jag är ganska intressant. I Sverige hade ju de senaste åren, regionerna har ju fått ta fram cykelstrategier på ett annat sätt än vad man har gjort innan, och man vill främja detta, och det pågår kampanjer och det finns medel att söka från myndigheter och så här. Hur fångar man, alltså ett problem som vi stöter på är ju det här dels har vi svårt att övertyga många människor på en gång att ställa om till detta, men det är svårt också att fånga nyttan av cyklandet i kalkyler och sånt här, för att det går ju inte att räkna som gods eller någonting sånt här. Hur har man gjort i andra städer? Jag menar, jag tänker att Köpenhamn i Nederländerna finns det ju städer som har haft väldigt stor framgång i att ställa om till ett cykelfokus. Vad har framgångsfaktorerna varit där?
Och de ligger på olika nivåer egentligen. Det börjar med infrastruktur. Om inte du kan cykla säkert, och då är det liksom inte den statistiska säkerheten som räknas, utan den uppfattade säkerheten, då kommer folk inte cykla. Utan det måste finnas cykelvägar som är separerade från vägarna där bilarna kör. Och då blir det per automatik en effekt som är positiv, för att så fort man testar på att cykla blir man ganska positiv överraskad, tror jag. Många blir det. Och då börjar man cykla fler gånger och oftast året runt oavsett vädret. Så att den fysiska infrastrukturen är nog det viktigaste. Det andra är ju frågan om kommunikationen. Och jag låg märke på för några år sedan att man i Köpenhamn hade en kommunikationsstrategi som var väldigt positiv. Alltså, det var inte den vanliga debatten om du ska inte göra det här för att det är dåligt för klimatet. Du ska bete dig på det här sättet för det är viktigt för samhället. Den här typen av kommunikation fanns inte. Utan allt var positivt. Man vände till och med på vissa saker som var problematiska på ett sätt så att det blev positivt. Ett exempel kan vara att naturligtvis finns även cyklister som inte håller sig till trafikreglerna. Mm. Och för att så att säga ta hänsyn till detta så hade man en stor kampanj som hade till exempel affischa i stan när man skrev regel nummer ett för alla cyklister, spread good karma. Mm. Alltså man skulle vara positiv, man skulle vara snäll mot andra. Och jag kan tycka att just genom den här kampanjen, de här olika kampanjerna som presenterade cyklaren som något positivt, trevligt, där man hade möjlighet att träffa andra cyklister, där man mådde bättre, där man kände sig frisk, där man fick vara ute i liksom vårens första solsken. Allt detta blev då en sån känsla om att ja, jag vill vara med på det här. Och i Köpenhamn så var det också intressant att se att man som cyklist räknades man som Copenhagener, alltså någon som bor i Köpenhamn, va? Någon som är och representerar Köpenhamn. Däremot inte som bilist. Och vill man tillhöra de här Copenhagenerna, alltså de som bor i Köpenhamn, som är Copenhagenas, då skulle man helst cykla, annars blir det svårt. Va? Och även detta kan jag tro hade stor betydelse för den här positiva utvecklingen av cyklandet i Köpenhamn.
Mm-mm. Ja, spännande. För att jag tror att fler och fler, min erfarenhet i alla fall, vi jobbar här nu med de fem kommunerna i Blekinge också för att titta på hur vi kan främja cyklandet och cykelmobiliteten och knyta ihop så att man kan pendla och man kan ta sig till fritidsaktiviteter, de målpunkterna och så här. Och vi har kommit fram till att kommunikationen kommer nog att vara en väldigt viktig grund i detta, att lägga väldigt mycket resurser på att kommunicera. Och så det är väldigt spännande. Henrik, vad tycker du om, du som har jobbat en del och tittat på hållbara transporter och övergången till det, hur tänker du på det som Stefan säger?
Ja, vi har ju kommit fram, det är intressant, vi har kommit fram till väldigt liknande slutsatser egentligen. Vi tittade mer från ett, man kan säga, resursperspektiv på hela samhället och så började vi den här och såg att okej, vi har en viss bilpark idag och vi har vissa mängder kollektivtrafik och cykling. Och så började vi justera de här mängderna och så ungefär hur mycket behöver man ställa om för att vi ska kunna nå ett 2030-mål fossiloberoende eller till och med fossilfritt som vi nu tror snarare skulle behövas då. Och lyckades med det, men det krävde ju då att man kanske mer än fördubbla kollektivtrafiken och att man ökar cyklingen ett par gånger i förhållande till vad det är idag. Samtidigt som de här nya tjänsterna då minskar behovet av bilar så att vi kan ha färre bilar och mer framkomlighet på gatorna och sånt. Så att, kan jag bara säga att vi ser liknande saker i detta, definitivt. Mm.
Men Henrik, du också det här som Stefan sa innan att alternativen, om man liksom ska ställa om, byta beteende, eller alternativen måste liksom uppfattas som bättre nästan än det som är liksom nuläget eller någonting. Så håller du med om det eller känner du liksom att du...
Jo, vi har ju tittat bland annat på Norges arbete med incitament för elbilar till exempel. Att det räcker inte med att de är lika dyra eller de måste vara ganska mycket billigare, och dessutom så fick ju norrmännen en massa andra praktiska fördelar. De fick åka i kollektivtrafikfilen och en del annat, och det blev också någon sorts kultur kring det vad jag förstår, att man, det blev coolt att köra elbil helt enkelt. Så jag tror sådana saker är rätt viktiga. Det har vi sett i andra sammanhang också.
Stefan, om du skulle nu sitter du här då med en byråkrat och en annan forskare, och jag som då jobbar med på en regional nivå och har jobbat väldigt mycket med andra byråkrater i detta. Vad skulle du ge som kanske det viktigaste tipset för mig att komma vidare med i att ställa om i samhället i de frågor som jag har möjlighet att påverka i?
Ja, det jag vet utifrån mitt arbete, det är naturligtvis att kommunerna oftast har svårt att försvara investeringar i infrastruktur till cykling. Och anledningen är naturligtvis att man oftast, eller under 70 år nu, prioriterade bilen. Så det är på sätt och vis självklart att bilen kommer först, att bilister är viktigare i trafiken, att man prioriterar bilister. Och det gäller ju förstås även infrastrukturinvesteringar och satsningar. Men det vi vet från olika beräkningar som har gjorts bland annat i Tyskland, i Kanada, i Köpenhamn, det är att bilen kostar ju egentligen samhället. Alltså bilister tror ju oftast att de betalar stora pengar i skatter och avgifter, och att man då har en viss rätt till att få en fungerande infrastruktur. Men det är inte riktigt sant, utan det finns fortfarande en viss summa som inte betalas. Det är ganska hög. Den ligger på kanske 1,50 kr per kilometer, eller 15 spänn per mil, som bilisterna inte betalar, som faktiskt är sanna kostnaden av bilkörandet. Mm. Däremot vet vi också att cyklisterna bidrar till samhället ekonomiskt sett, för att de är friskare, de ska kanske inte gå till en läkare lika ofta som andra. Och en del andra fördelar finns det med, som då gör att vi tjänar ungefär lika mycket på en mil som cyklas. Mm. Och det kan vara ett starkt argument, kan jag tycka, för att åtminstone fundera på hur lägger vi pengar och vem prioriterar vi, och hur försvarar vi detta gentemot politiska aktörer, allmänheten och så vidare. Mm. Och då har man lagt en bra början, kan jag tycka, till ett arbete som kanske har en utgångspunkt i helt andra förhållanden än vad vi har i nuläget.
Mm. Jättespännande. Jag har aldrig hört faktiskt, eller jag har ju intellektuellt hört det, men jag har ingen erfarenhet av att man för den diskussionen på lokal nivå eller regional nivå, där vi också pratar infrastruktur och så här, att vi tittar på försöka räkna in fördelarna med aktiv mobilitet i form av cykling eller till och med gångväg. Så det är jättespännande. Tack så mycket, Stefan, för att du var med oss i Omställningsakademin här, det andra avsnittet. Det var jättespännande att prata med dig om de här frågorna. Ja, Henrik, vi har ju i varje avsnitt ska vi också försöka ha jag som fungerar lite som samtalsledare, du fungerar som expert, du har ju tentaklarna utåt när det gäller omställningsarbete och så här, och då har vi sagt att vi ska försöka ha tre stycken spaningar eller funderingar eller någonting sånt här i varje avsnitt, och nu vet jag att du har förberett tre stycken sådana. Vad är det du har med dig idag?
Jag idag tänkte på att se lite grann kopplat till just det här med beteendefrågor och så, och på kopplat till en så känd aktuell teknik som är ute mycket i olika debatter och sånt just nu. Det här med självkörande elbilar pratas det ju mycket om. Och det som då är väldigt intressant är ju att de kan troligen vara en väldigt stor fördel för oss, men de kan också kanske ställa till nya problem. Och jag tänkte titta på hur det ser ut i världen, i Sverige och i Blekinge kopplat till de här frågorna.
Mm, spännande. I vilken ända vill du börja? Ska du börja?
Ja, jag kan börja lite globalt sett här. Att om vi tittar på i stort så ser man ju ofta att Man pratar om till exempel att en självkörande elbil skulle kunna ersätta ett tiotal vanliga bilar eftersom de här rör sig hela tiden i samhället då, medan vanliga bilar står parkerade medan vi inte använder dem, så kan ju en självkörande elbil serva många fler människor, och då skulle vi potentiellt kunna minska antalet bilar i städerna och kanske även på landsbygden. Så ja, det är den stora potentialen vi vill komma åt. Och det har bland annat Tony Seba från Kalifornien skrivit en bok om som heter Clean Disruption. Och han beskriver då att hur det här övergången till mer självkörande bilar, bildelning och liknande skulle kunna leda till ett minskat behov av bilar. Och han säger, ser framför sig att det minskar kanske till en femtedel till 2030. Och det är ju ganska dramatisk skillnad.
Mm, verkligen.
Och sen är det sen är det dessutom så att han ser att det här sker samtidigt som vi går över från att lämna fossila bränslen och olja, att vi säljer den sista fossilbilen 2030, alltså rent från ett marknadsmässigt läge då. Sen kan det finnas olika sätt att skynda på det ytterligare naturligtvis, eller ja. Det är inte, alla tycker inte som han, men det är intressant för han har skrivit en bok som där liksom målar upp hela den här bilden på ett ganska tydligt sätt. Och så kan man säga, det är den stora globala bilden som framför oss då, liksom.
Ja, spännande. Tony Seba, alltså Clean Disruption heter boken, så den är värd att titta på. Om vi då zoomar in lite mer närmare oss, vi pratade ju i förra avsnittet om det här med valår och Sverige och det här. Vad har du för svensk spaning då?
Ja, om man tar samma område, vad som diskuteras i Sverige, myndigheten Trafikanalys, som jobbar mycket med statistik inom olika transportslag och så, de har gjort en analys också där de tittar på bildelningstjänster, och där inkluderar de också självkörande bilar och så. Där pratar de om att ska vi nu se till att få den här potentialen att det ska hända, så måste man troligen ha styrmedel också. För att om vi bara byter till självkörande bilar och så sitter vi och använder dem på samma sätt som vi använder bilar idag, så skulle det ju innebära att vi sitter i bilköer fortfarande, men att det är någon annan som kör. Eller rättare sagt, det är någon annan som, ja, bilen rör sig inte mer för att den är självkörande i det fallet då. Så för att vi ska få nytta av de självkörande bilarna och det här, så borde man också ha trängselavgifter även på dem. Eller olika sätt att gynna att vi utnyttjar dem effektivt då. Det är ju sådana saker som till exempel Trafikanalys har kommit fram till då.
Ja.
Och där så är det. Ska man då, ja, förlåt.
Nej, jag ska bara säga att Trafikanalys är ju väl, det är ju någonstans där det börjar, sen trillar det ju igenom systemet och någonstans blir det liksom förslag på lagändringar och regelverk och sånt här. Så att det är ju den typen av myndighet som fungerar. Så det är spännande när de tittar på sådana här saker, för då finns det i alla fall en potential att det kommer att ske förändringar senare.
Ja, man kan ju säga också en konkret konsekvens för Sverige i stort. Det är ju Volvo ligger ju långt framme när det gäller självkörande bilar, och det är ju smart av dem att satsa på det. Samtidigt ska man ju komma ihåg då att det finns ju en risk att de inte kan sälja lika många bilar i framtiden om det blir på en minskande världsmarknad då för bilar av det här globala perspektivet. Så att de självkörande bilarna kanske inte behövs lika många som det finns bilar idag. Så ska Volvo fortsätta sälja många bilar, så måste de ta ökande marknadsandelar på en krympande bilmarknad troligen då.
Ja, just det.
Det är ju en utmaning, och det är klart att om man är långt framme så har man större chans att göra det. Men det är något man bör komma ihåg.
Vad är det sista när det gäller regionalt här?
Ja, alltså vi kan bara nämna på samma tema då att även här pratar man om det här med att bryta upp och använda självkörande tjänster och sådant. Det finns ett projekt som Blekingetrafiken bland annat driver som heter Hämta, där man pratar om anropsstyrd kollektivtrafik på landsbygden med buss och taxi och så. Att man helt enkelt ringer eller tar kontakt med kollektivtrafiken för att få sin transport när man behöver den. Detta är än så länge en testverksamhet, och det vad det kommer att hamna i slutändan är väl inte helt klart än. Men det pågår i alla fall test här att, och det, som så småningom kanske kan bli självkörande elbilstaxi också. Mm. Så det är intressant att vi får den här globala bilden när vi pratar om de här teknologierna, så finns det faktiskt det, även i Blekinge redan nu begynnelsen till test för de här tjänsterna kan man säga. Mm.
Det är ganska spännande det här just alltså framtidens kollektivtrafik eller framtidens mobilitet just i det här att ett trafik, kollektivtrafikbolag som Blekinge Trafik ändå. Att det traditionella är ju att de erbjuder både ett fordon och en förare är ju liksom modellen. Och i det här fallet Hämta, där kanske det även skulle kunna bygga, tror jag, på privata bilar. Alltså att Blekinge Trafiken erbjuder en liksom mobilitetstjänst i form av en app eller en programvara så att man kan samordna sina från till exempel en mindre tätort på landsbygden eller något sånt. Det är ganska spännande sätt att säga att ett kollektivtrafikbolag att nödvändigtvis behöver man inte ha liksom fordon och förare, utan man kanske kan erbjuda andra tjänster inom ramen för sitt liksom kollektivtrafikansvar som gör att det är lättare. Och det tycker jag är ganska spännande tanke. Det ändrade ganska mycket för mig i alla fall, den här tanken på vad kollektivtrafik i framtiden kan vara.
Ja,
tack så mycket Henrik för dina spaningar. Det var allting vi hade för Omställningsakademin den här gången. Och så ser vi fram emot nästa avsnitt då vi det här också ska titta på konkret arbete i troligen på lokal nivå gällande omställning här. Så tack så mycket för idag Henrik.
Tack så mycket.